Här börjar På flykt mot kärleken av Barbara Cartland, översatt av Lena Hansen, inläst av Kim Redin Hyttner för Saga Egmont. Kapitel 1. 1870. Middagen var till ända och damerna gick in i den stora salongen med dess kristallkronor och mängder av exotiska blommor. Kvinnorna såg ut som vackra svanar. De bar klänningar med turnyr, helt enligt senaste modet, som, dikterat av Frederick Worth, hade gjort krinolinen omodern. Turnyrerna accentuerade deras smala midjor och de åtsittande klänningsliven framhävde bysten och tycktes dra blicken till de djupa dekoltagen som åter hade kommit på modet. En oinvigd betraktare skulle kanske ha blivit förvånad över att se så många vackra kvinnor samlade i ett enda rum, om han inte visste att deras värd var först Janos Kovacs. Allt på Alchester Castle tycktes ha en överväldigande prägel av rikedom. Bara ett fåtal av de äldre gästerna som hade blivit ditbjudna över veckoslutet mindes hur slottet hade sett ut innan hertigen av Alchester sålde det till fursten. En tröst, sa en enkelnåd som gnistrade av en förmögenhet diamanter och lät blicken svepa över tavlorna som hängde i salongen, är att Alchesters inte bara har kunnat betala sina räkningar utan också kan leva tämligen gott nu när de har sålt slottet. Minns du hur det var, kära du? Utbrast en annan kvinna. Det var isande kallt här på vintern och allt var fuktigt eftersom taket läckte. Inget hade reparerats på minst 50 år och maten var nästintill oätlig. Enkelnåden skrattade. Vilket man sannoliken inte kan säga om maten vi fick ikväll. Det blev tyst medan de båda tänkte på hur utsökt middagen hade varit och på hur lyriska finsmakerna vid bordet hade blivit över vinerna som serverades till de otaliga rätterna. Det var ofrånkomligt att alla lovprisade fursten tills adjektiven tröt för dem. Först Janos Kovacs, som härskade över vidsträckta domäner i östra Ungern, hade i första hand kommit till England för att jaga. Den jakt som bjöds i grevskapen i The Midlands hade berett honom stort nöje och han hade dessutom etablerat ett stall med kapplöpningshästar som redan hade börjat vinna det ena klassiska loppet efter det andra. Vilken annan ung man som helst skulle ha väckt avund och hätskhet hos sina konkurrenter. Men först Janos var inte bara populär bland dem som satsade på hans hästar och hejade på dem på upploppet, utan också bland medlemmarna i jockeyklubben. Dessa visade han en överdådig gästfrihet och de hyllade honom som en sann sportsman i alla bemärkelser. Att invitationerna till hans bjudningar var eftertraktade säger sig själv och han lyckades, som någon en smula avundsamt påpekade, få ihop fler skönheter per kvadratmeter än någon annan värd. Ingen som såg sig omkring i rummet kunde betvivla att Paris, om han hade varit närvarande, skulle ha haft svårt att bestämma sig för vem av damerna han skulle överräcka det gyllene äpplet till. Alla samtidens firade skönheter ingick i furstens umgängeskrets och det rådde ingen tvekan om att de var fascinerade och oerhört attraherade av honom. Men märkligt nog hade inte ens de mest oförtröttliga sladdtackorna inom den högre societeten kunnat hitta något skandalöst att säga om fursten. Detsamma kunde emellertid inte sägas om hans gäster. Och då Lady Esme Meldrum gick genom rummet och ställde sig framför en av de guldinramade speglarna betraktade markisinnan av Claydon henne med hat i blicken. Det kunde inte förnekas att Lady Esme var enastående vacker enligt det skönhetsideal som hyllades av alla samtida konstnärer. Hon hade gyllenblont hår och grön.